Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet ska Janne Nordin göra en tillbakablick i den litterära produktionen. Han ska göra oss påminda om läsvärda klassiker i böckernas förtrollade värld. Han ska göra bokrecensioner, således inte på nyutkomna böcker utan om sådana bokliga verk som stått pall för tidens tand och fortfarande är högst läsvärda, allt enligt Jan. Mikrofonen är din, varsågod.
Ja, kan jag börja med att säga att jag ska inte recensera, jag ska presentera.
Okej.
Okay. Jag har ju kommit upp i den här hedervärda åldern av 70 plus och jag har alltid läst hela mitt liv. Jag hade frikort på biblioteket, vuxen när jag var 13 år. Så idag tänkte jag presentera några, ska vi kalla dem för kriminalromaner eller romaner om brott, som har gjort starkt intryck på mig genom den här långa läsperioden. Och då vill jag börja med en bok som heter Rött och svart, skriven av Stendhal, fransman. Kom ut 1830. Det svarta i titeln står för prästkappan och det röda har de stridit om vad det står för. Om det ska vara kärleken eller monarkin. Det tror jag är att monarkin han menar, för att den tidens Frankrike var det ju stor skillnad mellan monarkin och folket, och monarkins soldater hade röda rockar, så kallade rödgardister. Romanen handlar om en ung man, Julien Sorel, som växer upp i en liten stad ihop med sina bröder och sin far. Fadern och de andra bröderna jobbar i faderns brädgård, sågverk och sånt. Men Julien, han bara läser, han gör inte göra något annat. Läser och läser, han har alltså ett läshuvud också. Han lyckas lära sig Bibeln i stort sett utan till på latin. Och det här uppmärksammas av en abbe på den här orten. Så han ser till att Julien får bli guvernant åt borgmästarens två unga söner. Och det slutar ju med att han förför borgmästarens hustru. Och det där kommer ju fram. Att han gör just det, det är ju att han hatar borgerligheten. Han hatar de kungliga, men han vill själv komma upp, så att säga. Men det här förförelsen kommer ju fram. Så han får ju gå därifrån. Han blir av med sitt jobb som guvernant. Och då sedan hamnar han istället med hjälp av en jesuit på ett pressseminarium. Och det var tyckte han var en hemsk tid. För att alla var misstänksamma mot varandra. Och det var en väldig konkurrens. Men han tog sig igenom det där. Och vad som speglas i den där konkurrensen, det är de här intrigerna som också gick mellan adel och prästerskap i den tidens Frankrike. Det är väl vad den första delen handlar om. Sen kommer vi till del två, då är det ingen fiktiv ort utan det är han i Paris. Där det var någon julirevolution 1830. Och han får jobb i Marquis Lamolles familj. Och där finns det en dotter, 19-åriga Mathilde. Och det blir samma visa där, han förför henne. Och hon blir kär i honom. Och det planeras för giftermål då. Markisen går väl lite ovilligt med på det där. Och han är där, de umgås och markisen åker till London på något uppdrag. Och när han kommer tillbaks då har han fått ett brev från borgmästarfrun som fortfarande älskar Julien. Som beskriver hur Julien har betett sig där och förfört henne och så vidare. Och hon vill ha tillbaks honom. Och det resulterar ju i att markisen stoppar giftermålet med dottern Mathilde. Julien blir ju rasande, far iväg till det gamla stället där han fick sparken och försöker ha ihjäl borgmästarfrun med en yxa. Eller om han skjuter, jag kommer inte ihåg riktigt vilket, men det är ett regelrätt mordförsök som dock inte lyckas. Utan han blir ju tagen och insatt i det här och slutar i giljotinen. Den är mycket, så att säga, sedelärande för den här tiden att förstå också hur Frankrike fungerade då. Hur den här kampen mellan präster och adel kommer in. Jag har ju läst lite kommentarer på nätet, de som har läst den nyligen, och då, så att det är fortfarande lika aktuell så att säga i språk och skrift. Och det är lite överraskande med böcker som skrevs 1830, det är ju snart 200 år sedan, att de fortfarande håller så bra. Han är också urtypen för vad vi kallar en streber, som det ordet som användes förut, som en som vill komma upp sig i samhället. Han vill ju komma upp, han vill ju bli något stort, men ta till larmbågar och ta till vad som helst bara för att komma fram. Men den här kan jag rekommendera väldigt varmt, den här boken. Rött och svart av Stendhal. Stendhals då, om man stavar det på svenska precis. Nästa bok jag tänkte presentera är den riktiga klassiken inom det här med kriminalare eller brott. Och det är ju såklart då Brott och straff. Fjodor Dostojevskij. Själv läste jag den någon gång på, om det var slutet 60, början på 70-talet. Men det exet kunde jag ta kvar, för att det var ett lösbrottssystem i hela boken. Så det här är en handbok i psykologi, skulle man kunna kalla den. Den tar upp alla aspekter på en människas lidande, och det gör att det blir en psykologisk realism. Den utspelas i Sankt Petersburg, som det heter då. Jag har bytt namn på den stan ett antal gånger, men då heter den Petersburg, 1866. Huvudpersonen är det han kallar, Dostojevskij själv kallar, ex-studenten Raskolnikov. Han har alltså totalt misslyckats med sina juridikstudier. Han har inga pengar. Värdinnan ligger efter honom om hyran. Och samtidigt är han sjuk. Han går in i någon psykos, som febrypsykos. Den sista varianten på att få loss lite pengar är att gå till pantlånerskan Ivanova med sin fars gamla klocka. Och den får han inte många kopek för, eller vad det heter på den tiden. Men han var ju tvungen att ta det. Sen lider han samtidigt av någon sån här övermänniskoteori. Att han står över alla andra runt omkring, fast han går där fattig och yrslig och febrig och trasiga kläder i stort sett också. Han vet inte hur han ska komma ur det här på något sätt. Men han får den här övermänniskotanken att jag borde rensa världen. Göra världen bättre. Och den är pantlånerskan som han har varit hos, hon är ju allmänt hatad, Ivanova. Hon, eller icke populär i alla fall. Så han går ju dit med yxa och den har hjärna helt enkelt. Och då tycker han först att han har utövat rättvisa. Sen bryter han sakta ihop hela vägen framöver. Han blir mer och mer desperat. Och sen en dag när han passerar någon sån här väldigt enkel bar eller restaurang, så han går in bara, han har aldrig varit där förut. Och där sitter en man ensam vid ett bord. Och han sätter sig där och inte får prata med honom, men bara för att få sitta ner och värma sig var väl egentligen det hela. Men då börjar den här mannen att prata och där kan jag prata med, för där känner jag inte, säger han. Alla andra henne känner mig, om jag berättar det här så kommer de att vara på mig jämt. Men jag blev ju av med jobb och allting. Det är ingenting, det är konkurs, säger de. Så min dotter är tvungen att ut och prostituera sig. Och det tycker Raskolnikov att det låter ju inget vidare. Så han blir desperat där, och så lyckas han få tag på den här Sonja som dottern heter. Och så förälskar han sig. Och så börjar skuldkänslorna komma sen efter vad han har gjort med pantlånerskan. Och de här skuldkänslorna blir starkare och starkare och starkare. Och polisen vet att han har gjort det, men de kan inte bevisa. Och det hela slutar ju med att Sonja och hans syster Dunja övertalar honom att gå till polisen och erkänna. Vilket han gör då. Han anger sig själv helt enkelt. Och det blir ju Sibirien. Och det följer Sonja med faktiskt. Det är väldigt kort om en tjock bok, men det byggs upp hela tiden. Det här psykologiska som man blir fångad, det är sån här man inte kan lägga ifrån sig. Och det var också Dostojevskijs första stora bok innan det andra kom efteråt, som försten och Bröderna Karamazov. Kan nämna också att den här fantastiska finske regissören Karasmäki har gjort en finsk variant på Brott och straff som följer i stort sett. Där heter mannen Rahakainen, som är mycket sevärd. Men som sagt, Brott och straff tillhör ju de stora i det här sammanhanget. Så det var väl nog med den. Brott och straff, Fjodor Dostojevskij, 1866. Då ska vi hoppa vidare fram i tiden. Nu, det är en intressant bok, skriven av Ira Levin. Det var hans debut. Den har kommit ut i två titlar i Sverige. Den vanligaste är Bädda för död, men också En kyss före döden. Har filmatiserats ett flertal gånger också. Annars är ju Levin mest känd för att skriva Rosemary's Baby bland annat. Som stort. Det här handlar om en tjej som flyttar till storstan. Och hon kommer från en rätt förmögen familj. Fadern har en stor betongfabrik och drar väl in bra med slantar. Där träffar hon en kille och de tycker inte det. De vill ju ha henne kvar hemma där, men hon träffar en kille som hon börjar umgås med. Och sen går det som det ofta gör, att hon blir gravid. Och han lovar att gifta sig med henne. Och hennes familj vet ingenting om detta. Men när de ska gå till borgmästaren, ska alltså gifta sig i, som han gör i rådhuset här i landet, så tar han med henne upp i en skyskrapa på taket. Så att nu innan vi går ner och gifter oss ska vi titta på utsikten och njuta. Och tanken är ju glasklar här, vad han är ute efter. Han vet ju att hon kommer att bli arvlös om hon gifter sig eller gravid. Och han är ju ute efter pengarna. Det är det som är det viktiga för honom. Så han slänger ner från den där skyskrapan. Och hon avlider ju direkt på det där. Och sen hennes syster får ju reda på det här och kommer och tittar på henne. För meddelandet går hemifrån värdinnan då, som där de bodde. Och hon ser att tjejen har klätt sig på ett speciellt sätt. Och de här, tydligen finns det något som är vanligt i USA. Men de här systrarna har alltid sagt att när vi ska gifta oss så ska vi klä oss på ett visst sätt. Vi ska ha någonting nytt, någonting nött, någonting bytt, någonting rött. Och det är precis vad hon har på sig. Så systern börjar ju bli misstänksam här. Men hon vet ju inte vem hon har umgåtts med. På något sätt så vet hon ingenting. Det kommer hon ju att bli varse senare, för att han lägger ju ut sina krokar för henne i ett senare skede. Och hon faller ju för honom. Men sen så länge boken, det är ingen tjock bok, den är rätt tunn. Men till slut så blir han ju avslöjad på ett eller annat sätt. Hur det går till, det kommer jag inte ihåg, men det går åt pipsvängen för honom, som jag brukar säga. Och han är väldigt intressant när han gör Levin, och att just i en debut med den här boken Bädda för död få ett sånt genomslag, det är ganska ovanligt. Det brukar ta längre tid. Man får kämpa författarna, men här gick det som på räls direkt alltså. Det finns de som påstår att det var författare idag som skriver att han var en förtida Stephen King. Ja, det är väl jag kan säga om Bädda för död, Ira Levin. Men då ska jag ta en annan variant. Det här är ingen stor litteratur egentligen. Men det är en journalist som heter Meyer Levin. Han skrev en bok som kom ut 1957 som heter Brottslig drift. Där behandlas alltså det som 1900-talets mest omskrivna och rättsfall, mordfall i USA. Och det utfördes 1924 av två unga män från välbärgat hem, Leopold och Lob, som håller ihop i Lerolongharm, och de har mycket hus för sig, och det finns mycket bakomliggande i deras relationer med damer och med varandra och sånt där. Men de bestämmer sig för att göra det perfekta brottet. Och de funderar och de spekulerar över hur de ska göra. Och de är totalt inne på övermänniskoteorin, inne på Nietzsche. Vi ska bevisa att det går att göra det perfekta brottet. Och sen ska de välja ut ett offer. Och då tittar de runt och så ser de ett grabb i familjen Frank som går på en internatskola en bit ifrån Chicago. Och han brukar gå en bit på vägen hem. De hyr bil, de här två grabbarna. Och de känner ju igen han lite grann. Han känner igen dem lite grann. Sen på vägen hem när han knallade då med sin skolväska och ska, så stannar de och vill ge honom skjuts. Och lite motvilligt så okej, han går med. Då sitter alltså en av de här Leopold och Lov, en kör och en sitter i baksätet med ett rep, en snarrep. Och grabben sätter sig fram. De hinner inte med en starta för en, slänger fram repet och stryper honom. Och mordet är då fullbordat. Och att de tog Frank, det beror ju på att han var ju en miljonärsson, kom från en ännu förmögnare familj, för de tänkte att de skulle få ut lite pengar också i lösen. Sen kör de med honom i bilen till ett område stort med sankmarksområde. För en av dem där var fågelskådare, var mycket fåglar där. Och det går en kulvert under vägen som det buskar framför och så här. Och det stoppar de in honom. Och sen åker de därifrån. Och sen ringer de till familjen Frank och säger att vi har kidnappat er son. Kan vi få lösen för det här? Jag kommer, jag vet inte exakt summan. Det kanske var 10 000 dollar. Det var väl mycket då på den tiden. Och det går ju igång en väldigt frenesi där med hur de ska agera, föräldrarna. De kontaktar ju polisen och ligger lågt. Men det visar sig att det gömstället de hade valt var inte så perfekt. Det var inte så bra som de trodde. För redan dagen efter mordet, så var det var ju vägarbetare där. Så är det en vägarbetare som är nere och gör någonting. Och då ser han att det ligger någon där inne. Och de ringer ju polisen och där ligger ju den unge Frank död då. Så de dödar han först och sen ber de lösen. Och så räknar de att ingen ska hitta det här liket här vid sankmarken. Men så vart det inte. Så det blir ju en direkt polisundersökning. Och där hittar man ett par glasögon som Lov har tappat, tror jag. Och då går, där börjar ju då de stora förhörerna med de här. För först visar det sig att det finns alltså bara tre sådana här typ av glasögon. De var rätt exklusiva, sålda i Chicago. Och beta av tre stycken, det var, gick ju ganska snabbt så att säga. Så tar de in de här grabbarna på förhör en i taget. Och till slut så är det ju en som bryter ihop och sen börjar prata. Sen vad som kommer sen är ju rättegången, och då försökte man från försvarssidan få en förundersökning av att och Sigmund Freud skulle komma dit. Och han tackade ja, för att de ville ju få det här till att de var psykiskt störda på något sätt, så att de inte skulle undgå dödsstraff, att de kanske blir inlåsta på psyksjukhusen och sånt. Men när Freud skulle åka så blev han sjuk, så han kunde inte komma. Så att det, rättegången gick igång. Det var några sådana här mindre undersökningar, men man var inte så långt framme på den där tiden, utan du hade ju precis börjat med sådana här analyser. Då får de anlitar föräldrarna Clarence Darrow, en legendarisk försvarsadvokat i USA, till att försvara pojkarna. Det handlar alltså inte om att de är oskyldiga, utan det handlar om att undvika dödsstraff bara. Och då håller Darrow ett försvarstal. Han håller på i 2 dagar, i 12 timmar totalt. Och talet är egentligen inte ett försvarstal, det är ett tal mot dödsstraffet. Det där lyckas ju gå hem. De här pojkarna döms bägge till livstid plus 99 år för kidnappning. Livstid för mord och 99 år för kidnappning. Den ena, han som var mest bråkigt av de här, han dödades i ett slagsmål i fängelse redan 1936. Leopold, han fick villkorlig frigivning efter 33 år. Flyttade till Puerto Rico där han dog av hjärtslag. Hjärtat, han var väl inte så många, 10 år efter frigivningen. Så det var hans öde. Kan jag nämna att han hade sån genomslag. Det skrevs ju så mycket. Det finns mycket att läsa på nätet om det här. Fortfarande idag väldigt mycket. Men det skrevs en pjäs som heter Repet, som bygger på samma tema. Det är två ungdomar mördar en tredje då. Och det är ett kammarspel som gör man i en koffert när det kommer någon gäst på besök. Och den har också filmats av Alfred Hitchcock. Och det utgår helt ifrån det här Leopold Lov-fallet. Och Mayer Levin, som han heter, han var ju journalist, så han har inte skrivit några andra böcker, och det märks lite på stilen på det här. Men vad han tar upp på slutet, det måste vara på 40-50-talet, det var innan han skrev den här boken, så träffar han en som då är färdig psykoanalytiker som var lite inblandad och undersökte de här pojkarna. Han träffar dem i Schweiz när han är där på jobb. Så sa han, jag och andra är helt övertygade om att det här att gömma pojken i en kulvert med buskar runt omkring är att försöka föra tillbaka honom till livmodern. För den här Löv, han var en oönskad son. De ville ha en flicka, så han var så negligerad hemma. Men det är ju bara en teori. Brottslig drift med Eleven. Då ska vi avsluta här med en bok av Truman Capote med kallt blod som kom 1966. Och här har vi också en bok som bygger på ett rättsfall, men här är det en helt annan stilism och helt andra varianter. Väldigt research han gjorde, det Harper Lee hjälpte honom. Det sägs att det här är den första riktiga reportageboken som förändrar litteraturen lite grann. För att innan han skrev den så fick han samtala med de här två mördarna som jag kommer att berätta om när de satt och väntade på sin dödsdom och gjorde intervjuer. Men det hela började att bägge två, den ena heter Perry Smith och den andra heter Richard eller Dick Hickok. De satt på ett fängelse tillsammans och Hickok kom ut först och han hade suttit tillsammans med en annan fånge som hade jobbat på en farm ett år i Holocomb och hos herr Klatter som han kallade honom, familjen Klatter, rätt förmögen och sådär. Och han har trivs väldigt bra där. Och det har jag berättat för Hickok. Så Hickok väntade tills Perry Smith kom ut senare. Och det första han gjorde var att berätta om det här. Och Floyd Ellis, som han heter, tror att tyckte han såg ett kassaskåp där. Så de drar ju iväg nästan direkt. Hickok har ett gevär, hagelgevär. Och drar till Kansas det här. De får inte åka utanför delstaten när de är frigivna egentligen. Och det här är 1959 och de går in direkt till familjen på natten där. Väcker upp fadern och ligger och sover. Du ska öppna kassaskåpet. Ja, jag har inget kassaskåp, sedan, för han hade inget heller. Han betalade allt med check. Och för att hinna avsluta här så ska jag säga att det hela slutar med att de skjuter ner eller skär halsen av fadern först. Det är den här Perry Smith som utför det mesta. Sen skjuter de med hagelgevär. Sen skjuter de sonen, de har fadern och sonen i källaren. Sen skjuter de modern och dottern. Och de får med sig $40 för det här. $10 per offer. Och sen drar de iväg till Mexiko och gör slut på det här. Och sen åker de runt och prånglar ut falska checkar i USA och så vidare. Till slut så åker de dit i Las Vegas. För de vet att vilken bil de måste göra det så de ser det. Det är väl vad vi hinner med. Jag kan ju bara säga att det finns en suveränt bra film på den här. Det är Robert Blake, han som gjorde den här detektiven med papegojan senare, som själv sitter inne för morden. Det är många turer om deras flykt från Mexiko upp i USA. Och det är klart. Och så rättegången i Holocomb. Det är då de får möjlighet att besöka honom. Capote och hans researchare, om man säger så. Tog mig väldigt hårt när jag läste den och sa att filmen var den första film jag såg efter en bok som följde boken på ett perfekt sätt. Så att ja, det är ett fruktansvärt dåd. Perry Smith var ju misshandlad av sin fader och som barn och morsan drog och var alkis. Ja, de hade inte så kul, men de mördade alltså 4 människor för $40. Det är väl vad jag kan säga om det. Det går att säga mycket mer, men vi hinner inte så mycket mer. Så därför ber jag att få tacka för mig för idag, Janne Nordin. Hoppas ni har fått ut något av det jag har snackat om.
Ni har hört Janne Nordin presentera några klassiker inom brottsromaner. Nästa gång vi får höra Janne så kommer det att handla om att presentera de klassiska dystopierna. Tack för att ni lyssnade!